Ja, den här söndagen tänkte jag tala om påskens vittnen. Det har ju gått en vecka sedan vi firade påsk. Och om man följer kyrkoåret så är temat påskens vittnen. Jag tycker det passar bra för oss att göra det den här söndagen. Och se lite grann på lärjungarna, de första lärjungarna som blev kallade till att vara just vittnen angående Jesu uppståndelse. Och vi ska läsa från Johannes evangeliet 21, 15-19. Vi läser. Och det är det efter Jesu uppståndelse när han visar sig för lärjungarna. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. Han frågade honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Simon svarade: Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: var en herde för mina får. Han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sa han till honom: följ mig. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, välsigna ditt ord på våra hjärtan den här stunden. Tack för att ditt ord är ett levande ord som vill tala till oss och röra vid oss. Tack att du har ett budskap till oss. Hjälp mig att kunna förmedla det. I Jesu namn. Amen. Ja, vi var inne på det förra söndagen också, just det här med uppståndelsen och att lärjungarna såg den uppståndne. Det var ju påskdagens budskap. Och de fick till och med Thomas, exempelvis, han fick till och med känna på Jesus, för han tvivlade, han var inte med från början när Jesus uppenbarade sig efter uppståndelsen. Men han fick ta på Jesus, känna på honom och verkligen förvissa sig om att det var sant att Jesus hade uppstått från de döda kroppsligen. Och lärjungarna, de blev vittnen om det här. Och de gick ut och berättade, för de var helt övertygade om det de hade upplevt, det de hade sett, det de hade tagit på, det de hade erfarenhet av, att det var sant och det var verkligt. Och man kan säga att alla evangelierna tydligt talar om att Jesus verkligen uppstod från de döda. Jag tänker på Matteus, Markus, Lukas, synoptikerna kallas ju de. Och så Johannes evangeliet också, som vi läste ifrån här. Det är ett centralt tema att Jesus uppstod från de döda, och många vittnesbörd om det. Och det vi läste om här, det är en del i Johannes berättelse och handlar om hur Petrus möter den uppståndne Jesus. Och hur han kallas att vara vittne, att vara en ledare i kyrkan, församlingen. Och samtidigt upprättas Petrus också. Vi ska titta lite grann på det alldeles strax. Han hade ju förnekat Jesus tidigare, innan Jesus korsfästes. Men vi är alla som Jesu efterföljare kallade att vara vittnen, att berätta om det vi har upplevt, det vi har sett och det vi har hört. Vittnesbördet är väldigt viktigt. Det fanns en framstående kristen ledare och författare som skrev ett antal böcker som hette A.W. Tozer. Levde på första delen av 1900-talet. Och han skrev så här en gång: profeten talar om vad han har sett, den skriftlärde om vad han har läst. Och det är inget fel att vara skriftlärd och det är inget fel att läsa och få kunskap. Men vi behöver se, vi behöver tala om det vi har sett. Och i vittnesbördet så är det ju någonting vi har sett, någonting vi har upplevt. Kanske inte med våra fysiska ögon, som lärjungarna är de första som verkligen såg Jesus och fick ta på honom för att förvissa sig om att det var sant. Men med våra inre andliga ögon, att vi har sett Jesus, vi har verkligen upplevt honom, vi har erfarit att han är verklig. Det är det starkaste vittnesbördet. Sen ska vi också läsa och vara kunniga i vad Bibeln säger, absolut. Men det är viktigt att tala om det vi har sett. Vad har jag sett? Vad har du sett? Så berätta om det och vittna om det. Tre saker jag tänkte ta upp här den här söndagen. Vittnesbördet för det första. Det är ju att Jesus lever. Det är viktigt. Jesus lever. Och det är ju det vittnesbördet som gjorde att kristendomen spred sig som en löpeld i romarriket. Och en del försökte förklara det hela som hallucinationer, att lärjungarna hade inte, det de hade sett och upplevt, det var inte verkligt. Det har man pratat om på en hel del på senare tid. Och hallucination betyder ju synvillan, alltså någonting som inte existerar. Och det kan ju förekomma psykiskt sjuka eller drogpåverkade, det vet vi. Det finns hallucinogena droger till exempel. Då kan man få hallucinationer. Men lärjungarna, det kan man nog tryggt påstå att de hade inga hallucinationer. De var jordnära. De beskrivs så när vi läser det i evangelierna. Och de tillhörde inte de här kategorierna som vi nämnde här. Och mötena med Jesus, det var ju också bara under en kort period. Det talas om 40 dagar och vid 11 tillfällen verkar det som att han, när vi läser evangelierna här, uppenbara sig, visade sig. Och cirka 550 människor räknar man med såg Jesus som den uppståndne. I alla fall det som nämns i evangelierna. Sen vet vi inte om allt nämns, det kanske är fler, men 550 åtminstone. Och det motsäger ju teorin om hallucinationer verkligen. Så många människor kan inte ha sett och tagit fel. Och det som såg honom kunde även röra vid honom och till och med äta med honom. Och man förde också långa samtal där Jesus undervisade om Guds rike. Så det är, man kommer väldigt, väldigt långt ifrån det med hallucinationer. Så de visste att de hade sett den uppståndne Jesus. Lärjungarna visste att det var sant. Och de hade verkligen erfarit detta. En kritik som ofta framförs är att evangelierna inte är samstämmiga. Det är ju så att de beskriver händelserna, överhuvudtaget händelserna runt Jesus när han levde här på jorden, lite olika infallsvinklar. Och kanske i synnerhet här händelserna i samband med Jesu död och uppståndelse. Och det är en kritik som ofta framförs då, att det stämmer ju inte, de skriver ju lite olika här. Men det är snarare en styrka att det ges lite olika infallsvinklar. Till exempel om du blir vittne till något, till exempel en du ser en olycka. Och sen är det några andra personer som ser samma sak och sen ska man i domstolen vittna om vad man har sett, då blir det säkert inte exakt samma vittnesbörd, utan man har sett lite olika, man uppfattar det lite olika och beskriver olika saker. Och så det kommer fram lite olika versioner. Och det är inte konstigt, det är fullt naturligt att det är så. Och så är det också med evangelierna, man beskriver lite olika saker, man såg lite olika saker. Så det är inte tillrättalagt på något vis, och det gör ju att det blir mer trovärdigt. Skulle det varit exakt samma, då skulle man ju misstänka att det var verkligen någon som hade lagt till rätta alltihop och försökt att få det att stämma överens. Men så är det inte, utan det är olika vittnesbörd från olika människor, olika personer som beskriver det här. Man kan säga att den omedelbara effekten som blev att, alltså att människor gick ut och berättade om det, att de hade sett Jesus uppstånden och att han levde. Det är också ett oerhört starkt argument för uppståndelsen. Och många människor blev övertygade om att det lärjungarna sa, det var sant. Väldigt många människor. Michael Green är en brittisk teolog och författare, och han skrev så här i en bok: denna helt fantastiska berättelse om en fridens revolution har ingen motsvarighet i världshistorien. Den blev verklighet därför att kristna människor kunde säga till dem som undrade: Jesus dog för dig, men inte bara det, han lever idag. Du kan möta honom och själv få upptäcka den verklighet vi talar om. Och så är det. Det är inte bara orden att Jesus dog för dig. Det är ju viktigt att framföra det. Och det är ett fakta. Men han lever idag. Och också varje människa kan själv möta honom och själv upptäcka att det är en verklighet. Där har du styrkan i det här budskapet. Det är inte bara teori, det är inte bara en lära, utan det är en verklighet. Och det är många människor som kan vittna om det här. Och genom hela historien, människor som har fått möta den levande Jesus, den levande frälsaren. Och även idag är det väldigt många människor som får göra den här erfarenheten. Att Jesus dog, men han uppstod igen och han lever idag. Det här budskapet om att Jesus uppstod, det var heller ingen legend. En del menar att det är en legend det här som vi läser om. En legend tar ju ofta flera generationer att bygga upp eller att växa fram. Det tar lång tid. En legend uppstår inte med väldigt kort, under en kort tidsrymd, utan det är under lång tid. Men kyrkans tillväxt exploderade omedelbart efter pingsten, alltså 40 dagar efter Jesu upp, 50 dagar efter uppståndelsen. Kristi himmelsfärd var ju 40 dagar efter, men 50 dagar efter så var det ju pingsthögtiden, då lärjungarna fick motta den helige ande, hjälparen som Jesus hade utlovat. Och då blev det en riktig explosion. Men redan direkt efter Jesu uppståndelse så gick man ut med vittnesbördet att han hade uppstått. Men den stora explosionen blev ju efter pingsten. Och så det är ingen legend heller som vi talar om, utan det är en verklighet. Så det första, det är just det här med vittnesbördet. Jesus lever. Det andra jag vill nämna lite kort är att Gud upprättar. Jesus upprättar människor. Och det gjorde han med lärjungarna. Lärjungarna som hade flytt, inte vågade följa honom ända till korset. Och synnerhet Petrus här. Han blev upprättad. Och den här bibeltexten vi läste var ju fantastiskt. Psykologiskt och själavården, det kan man säga. Petrus förnekade Jesus 3 gånger. Och här får Petrus svara 3 gånger på Jesu fråga om han älskade honom. Så att han fick bekräfta det 3 gånger. Det är väldigt intressant att se hur Jesus går tillväga här. Jesus vill alltid upprätta. Och lärjungarna som var svaga, hade misslyckats, de blev upprättade. Och så fick de bli vittnen. Och det är fantastiskt att läsa om hur om lärjungarna, och även kyrkohistorien berättar om vad som hände, och många av dem blev ju missionärer och de blev också martyrer för sin tro. Jesus kallar Petrus för Simon, Johannes son, här i bibeltexten som vi läste i 21 kapitlet Johannes. Inte Petrus klippmannen, som det betyder, alltså Petrus betyder klippa, men här kallar Jesus honom Simon, Johannes son. Jesus, han visste allt om Petrus. Och Petrus hade erfarit sin egen mänskliga svaghet när han hade förnekat Jesus. Men han trodde fortfarande att Jesus älskade honom. Och han älskade sin mästare. Och förkrosselsen som han upplevde, den upplevde han ju redan efter att han hade förnekat Jesus. Den ledde till en upprättelse. Bedrövelsen stärkte Petrus. Och en bedrövelse efter Guds hjärta talar ju bibelordet också om. Leder ju till omvändelse. Och så är det ju ditt och mitt liv också. När vi går igenom svåra saker så kan det leda, ofta leder det. Om vi vänder oss till Gud, till upprättelse, till omvändelse och till upprättelse och förlåtelse. Inte per automatik, utan vi måste ju vända våra hjärtan till Gud. Och det gjorde Petrus. Och då blev han upprättad också. För Judas som förrådde Jesus så blev det ju inte så. Det står ju att han också ångrade sig. Men sen står det att han också gick bort då. Avsluta sitt liv genom att hänga sig. Och det var mer att han grämde sig, han ångrade sig för sin egen skull. Och det är egentligen vad grundtexten säger också, att det är skillnad på det. Att gräma sig och ångra sig för att man har gjort bort sig, eller att ångra sig på grund av att man vill omvända sig till Gud och få förlåtelse för sina synder. Och det var skillnad på Judas och Petrus. Judas liv slutade med död, men Petrus, han blev förlåten och upprättad. Han omvände sig verkligen. För det tredje och sista här så får vi också en kallelse som vittnen. De första lärjungarna fick en kallelse. Jesus avslutar samtalet med Petrus här och då, ja, samtalet fortsätter lite till, men just den här delen som vi läste, då säger Jesus till Petrus här: följ mig, följ mig. Och det är en kallelse som vi har fått som vittnen, att följa Jesus. Och lärjungarna tog ju det verkligen bokstavligt, de följde Jesus. Och Jesus hade ju undervisat om det tidigare, att ta sitt kors och följa honom. Och bekänna honom som herravälde. Och vi har en kallelse till ett liv under Jesu herravälde. Den stora skillnaden mellan kyrkan och världen, det är ju bekännelsen om Jesus som herre. Inte bara ord, utan i praktisk handling. Vi överlåter våra liv till Jesus och bekänner honom som herre i våra liv. Det är ju den stora skillnaden. Man kan ha en teoretisk tro, men det räcker inte med den. Utan det handlar också om att överlåta sitt liv till Jesus som herre. Och det gjorde lärjungarna. Och det är också du och jag kallade till som vittnen om Jesus, att överlåta våra liv till honom. För några år sedan läste jag en etikkurs uppe på Örebro teologiska. Och då var det en lite samtal om det. Vad min etik grundar sig på. Och vad är kristen etik egentligen? Vad handlar det om? Det finns en författare som undervisar mycket om kristen etik som heter Stanley Hauerwas. Han är både teolog, kristen och etiker. Och han säger så här, att kristen etik börjar inte med betoningen på principer och regler. Det handlar om en verklighet i form av en berättelse. Och så är det. Berättelsen om Gud och hans väg med sin skapelse. Det är ju det handlar om, och det är det Bibeln talar om. Min lojalitet är till en person och det rike där han regerar. Alltså Jesus Kristus. Där är min lojalitet. Det är inte principer och regler i första hand. Även om det finns sådana naturligtvis i Jesu undervisning också. Men det är först och främst en relation. En lojalitet till en person. Och till det riket där han, alltså Jesus Kristus, regerar. Det är lätt att ha andra lojaliteter i livet. Och det har ju vi människor. Vi har olika lojaliteter. Men som en kristen, som en Jesu efterföljare, så är det ju det viktigaste att ha min lojalitet först och främst till Jesus Kristus. Och det fick ju de första vittnena ha, de första lärjungarna hade det, och de första kristna. Och för många så fick de lida mycket med det, och till och med bli martyrer en del. När man inte böjde sig under kejsaren till exempel, utan man vägrade att kompromissa med att Jesus var den man hade sin största lojalitet till, och inte till några andra herrar eller ledare. Och vi människor, vi har lojaliteter till kanske andra människor, politiska program, idéer, religiösa regelverk och så vidare. Men det viktigaste är personen Jesus Kristus. Man brukar tala om att en kristens kontrollstämpel, du känner igen en kristen, det är kärleken, Guds kärlek. Och genom historien, de som fått sina liv förvandlade, de blev vittnena om att Jesus lever. Och de hade sin lojalitet till Jesus Kristus. Var har du din lojalitet? Var har jag min lojalitet någonstans? Kärleken till Kristus leder till ett uppdrag som alltid innebär offer. Och Jesus talar ju om att bära korset, och det ingår alltid i Herrens uppdrag till dig och mig. Det går inte att undfly. Man brukar tala om att påsk och pingst hör ihop. Först påsken, sen pingsten. Först offret, sen elden. Och det finns flera exempel på det i Bibeln. Först offret, sen elden. Jag tänker på profeten Elia till exempel i Gamla testamentet. Ibland talas det om de tre stora i Nya testamentet, alltså bortsett från Jesus då naturligtvis. Tre stora lärjungar till Jesus. Det är Johannes, och det är Petrus, och det är Paulus. Ibland kan det vara svårt att identifiera oss med de här personerna. Johannes skrivande till exempel, och tänkande. Det är svårt att nå upp till den nivån. Paulus resor och missionerande, och hans undervisande och teologiska kunskap och så vidare. Men jag skulle vilja påstå att vi kan alla som Petrus få vara med och stödja människor i deras livsvandring och föda dem med Guds ord. Uppdragen innefattade inte bara att vara en människofiskare, utan även en herde. Och vi kan identifiera oss med uppdraget som Petrus fick här utav Jesus. Och alla är vi kallade till detta, att stödja människor, att vara människofiskare, alltså vinna människor, vittna för människor om Jesu död och Jesu uppståndelse, om frälsningen och vad jag har fått uppleva för någonting. Men också stödja människor, precis som Petrus fick det här uppdraget. Var en herde för mina får och föd mina får. För mina får på bete. Vi kan få vara med och stötta varandra. Det uppdraget har vi allesammans. Petrus fick också uttalat över sig att han kom att få möta svårigheter. Och bibeltexten säger ju här att Jesus säger de här orden. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Och texten säger också att så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och Petrus, han fick gå i döden för sin mästare. Ungefär drygt 30 år senare så blev han med all sannolikhet avrättad i Rom under Neros förföljelse av de kristna. Även Paulus blev avrättad ungefär vid samma tillfälle också. Man tror att Paulus blev halshuggen, men Petrus blev korsfäst upp och ner. Och att han blev korsfäst upp och ner berättas också i kyrkohistorien var på grund av att han inte ansåg sig värdig att bli korsfäst på samma sätt som sin mästare. så han ville bli korsfäst upp och ner. Han blev en martyr för sin tro. Det var det Jesus förutsa här. Så vi alla kallade till att vara vittne om att Jesus lever och att han förvandlar liv idag. Lärjungarna fick det uppdraget. Du och jag har också fått det. När du tar emot Jesus så blir du per automatik också ett vittne. Du blir kallad, du får ett uppdrag att berätta om vad du upplevt. Och att Jesus är verklig. Gud vill också alltid upprätta och förlåta oss. Och vi alla har gjort misstag och fel saker i livet. Men Gud, han vill upprätta dig och mig. Och när vi vänder oss till honom så vill han alltid förlåta oss och ge oss en ny chans. Kanske känner du igen dig i berättelsen om Petrus här. Att du har svikit din mästare, att du svikit Jesus. Men han vill upprätta dig och du har ett uppdrag att vittna om honom och vara ett stöd för andra människor i tron. Och att svara ja till Jesus, det innebär alltid ett välsignat liv. Det finns ingen mer fantastisk liv än att svara ja på Jesu kallelse. Men även alltid, det innebär även alltid ett lidande. Och vi måste också beräkna kostnaden som Jesus talar om i sin undervisning också. Att det handlar om att det är ett fantastiskt liv, ett överflödande liv. Men det handlar också om att vara beredd att lida för sin tro, att ta sitt kors och bära det. Och det fick lärjungen också erfara. Gud välsigne dig att ta emot det här, den här hälsningen, den här söndagen. Påskens vittnen var temat. Och jag vill önska dig allt gott och Guds välsignelse i den situation du befinner dig i. Och vi ska verkligen be att Gud får vara med och fortsätta att leda oss och hjälpa oss. Vi lever ju en tid som inte är så enkel. Och vi vet inte så mycket om framtiden. Det vet vi ju aldrig naturligtvis. Men just den här situationen känns det speciellt svårt och ovisst. Många är i karantän också. Speciellt ni äldre kanske känner att det är väldigt tufft just nu. Man kanske känner mycket oro och så här. Men vi får utnyttja tiden på olika sätt. Och jag tror att Gud, han vill använda både dig och mig just i den här tiden. Och just i den situation du och jag befinner oss i. Och varför inte utnyttja tiden lite extra. Att kanske läsa Bibeln lite mer. Kanske fördjupa dig i någon kristen bok eller undervisning. Det finns alla möjligheter. Du kan gå ut på nätet också och lyssna på predikan och undervisning. Ta vara på den tiden som är. Kanske be lite mer. Kanske avsätta vissa tider på dagen som du kan be, eller kvällen eller morgon. En bönepromenad till exempel. Och så vidare. Det finns mycket man kan göra. Ringa ett samtal eller skicka ett sms, uppmuntra någon, skriva ett mail, skriva ett vanligt brev eller skicka ett kort till någon. Det finns mycket som vi kan göra. Men vi får be Gud om ledning och hjälp. Och att han vill använda oss på olika sätt, även i den här tiden som vi befinner oss i just nu, i den här situationen. Gud välsigne er alla. Vi ber. Herre, tack för den här stunden. Tack för ditt ord som är levande. Tack att du vill tala till oss och tack att du vill röra vid våra hjärtan. Tack att vi får vara vittnen om dig på olika sätt. Det du har ställt oss, det du har satt oss, Herre. I familjen, bland grannar, vänner, på arbetsplats, i skola, var än vi är, Herre, på fritiden. Herre, du vill använda oss på olika sätt. Vi tackar dig för det. Tack att du välsignar var och en som lyssnar här till undervisningen idag. Tack att jag får be för var och en att du ska ge kraft, du ska ge mod. Och tack att hoppet sviker oss inte som det står i ditt ord. Vi tackar dig för det. I Jesu Kristi namn. Amen.